Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är andra årgångens evangelietext för den här söndagen. Och den läser vi i Matteus evangeliets 25 kapitel, verserna 14-30 i Jesu namn. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade du åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Ty var och en som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inget har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi är inne i november och det är ett par veckor kvar till domsöndagen. Både årstiden, om man ser till kalendern, och skeendena i världen vittnar om att vi står inför denna tidsålders slut. Därför är dagens tema så viktigt: ta Guds kallelse på allvar. Den liknelse som vi har framför oss idag är en del av den undervisning som Jesus ger sina lärjungar som en förberedelse för den yttersta tiden, strax innan hans lidande och död börjar. Före den här liknelsen har vi liknelsen om de 10 jungfrurna som är temat för söndagen före domsöndag om en vecka. Och efter den här liknelsen följer sen berättelsen om hur Jesus kommer tillbaka i härlighet för att döma. Och det är ju temat om 2 veckor på domsöndagen. Och hela föregående kapitel, Matteus 24, talar allvarligt om vikten att vaka. Att vara beredd när en Jesus kommer tillbaka. För han ska komma överraskande. Vi ska dela predikan i 3 delar. Först ska vi beskriva den här liknelsen, försöka förstå den. Och sen ska vi konstatera det som är det verkliga allvaret här, den dubbla utgången. Och slutligen ska vi överväga förhållandet mellan tron och gärningarna. Först då till själva liknelsen. Den här liknelsen talar om förvaltarskap. Mannen som ska resa utrikes har en stor förmögenhet. En talent, det använder vi också i svenskan som i många andra språk från det grekiska. Talanton, det är en viktenhet. Men som man då också använde för att väga upp ädla metaller, guld och silver. Och då blev det ett visst värde. Den här vikten på en talent var cirka 30 kilo. Det finns ju en parallelltext som är ganska liknande, men som ändå tydligt är berättad en annan gång. Och det finns i Lukas 19. Där talar Jesus om mina, som på grekiska alltså är mina, och som översätts oftast med pund. Och därför brukar man också tala om de anförtrodda punden. I den äldre översättningen från 1917 så talas det om pund också här. Men det är alltså två olika myntenheter. En talent är mycket större. Det är omöjligt att säga exakt vad det motsvarar i vårt penningvärde, men man kan jämföra det med vad man hade som lön på den här tiden. En talent är 60 minor. Minor, alltså det här ordet mina. Och en mina motsvarade 100 denarer. En denar var den vanliga dagspenningen. Så det betyder alltså att 100 denarer, det är då lön för en 3-4 månader. Och då blir 60 sådana minor ungefär 15 års löner. Det är ingen föraktlig summa. Ungefär 15 års löner. Jesus gav den ena av de här då 5 sådana talenter. Det var alltså mycket stora egendomar som mannen delade ut. Och vi kan också påminna oss Jesu liknelse i Matteus 18 om den orättrådige förvaltaren, tjänaren, som hade en skuld på 10 000 talenter. Det var en ofattbar summa om man tänker så där ur en persons ekonomi. Det börjar närma sig sådant som gäller nationers ekonomi och som man ju mycket talar om idag också. Miljardskulder. Mannen delar ut olika mycket att förvalta. Och 3 tjänare. Och det heter åt var och en efter hans förmåga. För dagens demokratiska och jämlika åskådning är det ju här märkligt. Rent av kan man säga det orättvist. Det är inte politiskt korrekt att handla på det sättet. Varför ger han inte alla samma chans? Vi använder ju ordet talang som en beskrivning av de särskilda gåvor som vi har fått. Och det kommer ju just från det här ordet, talanton. Vi vet att vi har olika talanger. Hur vi än skulle önska att alla människor skulle kunna behandlas helt lika, så finns det ändå en skillnad i vad vi har fått för gåvor. Var och en har någon gåva som Gud vill att vi ska bruka. Och nu är inte dagens liknelses poäng det att vi ska börja jämföra de här gåvorna och fundera varför en del har mera och en del har mindre. Utan poängen ligger i hur vi förvaltar de talanger vi har fått. Mannen som delade ut talenterna, han väntar sig inte att alla ska förvärva samma avkastning. Han var nöjd. Han berömde den tjänare som hade fått 5 nya talenter. Han berömde lika mycket den som hade fått 2 nya talenter. Och det var alltså inte så att han tyckte att den här som hade fått 2 bara var sämre eller på något sätt odugligare än den som hade fått 5. Men de har förvaltat sina talenter i proportion till vad de hade fått. Och de betygsätts utifrån det som goda och trogna tjänare. Som har varit trogna i det lilla. Men den tredje tjänaren underkänns totalt, fastän han lämnar tillbaka den talent han har fått. Hans herre krävde avkastning med ränta. Problemet var att han var rädd för sin herre. Och så får han ett fruktansvärt straff. Han hamnar i mörkret utanför där man gråter och skär tänder. Det är en beskrivning av helvetet. Motiveringen är inte så lätt att förstå. Ty var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har, från honom ska tas också det han har. Om vi skulle titta på parallellberättelsen i Lukas 19, så den avviker, förutom det som jag tidigare nämnde om att de fick en mina, också på andra punkter. Där var det 10 tjänare som fick en mina var, lika mycket. Den första, han förvärvade 10 nya, den andra 5, och den tredje gömde sitt pund i en duk. Och när Jesus berättar den här liknelsen är det uppenbart att han riktar sig mot dem som tänker sig att Guds rike ska träda fram på ett synligt sätt. Det är det som var hans poäng här. Han avslutar med ett förvånande påbud som en del sen har uppfattat bokstavligt i senare historia. Dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon. Och så var det ju också i den text som vi hörde från altaret, första årgångens evangelium. Den som hade kallat i bröllopet, så blev vred när man inte ville komma. Och så gick han och brände upp deras stad. Jesus avsåg uppenbarligen de obotfärdiga judarna. I den här texten är det också frågan om obotfärdiga människor. Sådana som inte bryr sig om att förvalta sitt pund. Det som han tilldelade ska tas ifrån honom. Och han straffas för att han inte har förvaltat sitt pund, sin talang. Då ska vi försöka se på den dubbla utgången och göra en analys av liknelsen. På två sätt. Först alltså det här, den dubbla utgången. Sedan ska vi se på tro och gärningar. Vi ska alltså se på belöningen. 2 av tjänarna blir rikligt belönade och en bestraffas hårt. Vi gör ingen sak av att de som belönas är 2 och att den som bestraffas är bara 1. Vi har också ett ord av Jesus där han säger att det är många som går bort ifrån honom och att det är 2 som går på den rätta vägen, den som leder till livet. Men en viktig detalj är trogen i det lilla. Det var egentligen inga småsmulor som det handlade om, som vi redan sa. Det var en förmögenhet som de hade fått att förvalta. Men det handlade om jordiska saker i förhållande till det himmelska. Dessa trogna tjänare skötte sitt förvaltarskap så att det bar frukt för evigheten. Det stora är de himmelska tingen, evighetsperspektivet. Och det är det också som alldeles tydligt framgår av Lukas 19. Judarna hade väntat sig de jordiska skatterna, de jordiska belöningarna, ett jordiskt rike. Jesus ville visa på det eviga. Den tredje tjänaren var rädd för sin herre, men han var rädd på fel sätt. Det heter i Luthers förklaringar till buden, vi ska frukta och älska Gud. Det finns en rätt fruktan för Gud. Vi använder ju också ordet gudfruktighet, gudsfruktan. Det är att se Gud i hans helighet och på oss i det rätta perspektivet när vi står inför Gud som syndare. Det är att inte tro på vårt eget, på våra förmågor, utan att se på det som vi har fått som Guds gåvor. Att vi är förvaltare. Fruktan handlar om att vi vet vårt ansvar inför helig Gud. Att vi är rädda för att bryta mot Guds vilja. Den gudfruktige inser att Gud en gång ska ställa honom till svars. Men det är inte en blind fruktan. Denna fruktan är hos en kristen kombinerad med tillit till Guds nåd i Kristus. Att ingen i sig själv är värdig att stå inför Gud och göra räkenskap. När vi tror att Jesus har burit våra synder och gottgjort för dem genom sitt lidande och sin död, då har vi full frimodighet att stå inför Gud och göra vår redovisning. Det är inte vår ära och vår förtjänst att det har blivit frukter av vårt arbete. Det är hans gärningar, dem som han har berett för oss, som vi har fått tjäna. Men den som har varit rädd för Gud försöker komma fram inför honom i egen person. Det håller inte. Det som han har, alltså hans egen förtjänst och goda försök, det håller inte måttet. Det ska tas ifrån honom. Så blir han utkastad. Han hamnar i helvetet, där det ska vara gråt och där man ska skära tänder i all evighet. En beskrivning av förtvivlan, en ordlös förtvivlan. Vi ska notera det här mot bakgrund av att förtappelsens verklighet så ofta förnekas idag. Eller att man inte vill tala om den, man förbigår den. Jesus talar allvarligt om förtappelsen, och han gör det ofta. Vi hörde det både i första årgångens evangelium och i det här evangeliet som vi har framför oss. Det är förfärligt att förneka Guds ord. Den allra svåraste synden är otron, att inte ta emot Jesu ord. Att många präster i vårt land idag förnekar att det finns en sån verklighet är helt enkelt fasansfullt. Ett bedrägeri. Det är därför som Lukas-versionen slutar med de grymma orden. Hugg ner dem inför mina ögon. Det allra viktigaste i vår Herres tjänst är att vara trogen mot hans ord. Och det gäller framförallt i fråga om synd och nåd. Vi måste först och främst veta grunden till att vi har rätt att komma inför Gud. Att det klickar i mycket av det vi försöker göra är något som hör vår mänskliga natur till. Också i våra bästa stunder är vi fortfarande syndare. Inte ens de finaste och moraliskt mest högtstående av våra gärningar är fläckfria. Och är det inte fläckfria, då fyller det inte Guds krav, utan är fördömelsevärda. Då har vi helvetets port framför oss, med all rätt. Vi har ingen del bland de saliga, om vi kommer inför Gud med fläckiga kläder. Eller med egna kläder. Men Jesus levde utan synd. Hans kläder var inte fläckade. Och vi får räkna hans rättfärdighet som vår genom tron på honom. Samtidigt som våra synder togs bort i hans död, så att de inte längre kan anklaga oss. När vi står i Jesu namn inför Guds tron, så har vi inga synder som anklagar, därför att han tog bort dem. Och hans rättfärdighet täcker över. Den är hel, den är ren, den är fullkomlig. Det här kallar vi Guds nåd i Kristus. Men förnekar vi honom och hans ord, finns ingen nåd att vänta. Jesus säger allvarligt i Johannes 12:48. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Det ordet ska döma honom som förkastar. Men den som är hos Jesus har ingen orsak att frukta helvetet. Slutligen ska vi se på belöningen och straffet i ljuset av Bibelns lära om tro och gärningar. Den text som vi har framför oss är en liknelse med en huvudpoäng, men den ska inte göras till en undervisning om frälsningen och dess frukter. Den läran hämtar vi från andra ställen och låter den kasta ljus över den här liknelsen. På samma sätt är det med berättelsen om den yttersta domen. Där talas det mycket om gärningarna. Jesus ska säga till dem som står på hans högra sida: jag var hungrig och så vidare, ni gav mig att äta. Till dem som står på hans vänstra sida ska han säga: jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Tittar vi noggrant på berättelsen så ser vi att han delar in människorna i två hopar innan han börjar tala om vittnesmålet, om deras gärningar. Vad grundar han den indelningen på? Jo, i Matteus 10:32 säger Jesus: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Vilken är den här bekännelsen? Det är det synliga utflödet av hjärtats tro. Jesus undervisar också om trädet som bär god frukt och om trädet som bär dålig frukt. Han säger att det inte är frukten som gör trädet. Om en frukt är god så är det inte det som gör att trädet blir gott, utan om trädet är gott så blir frukten god. På samma sätt är det med den dåliga frukten. Den beror på att trädet är dåligt. Vi kan inte säga till äppelträdet: bär god frukt, om inte äppelträdet är bra. Det är när äppelträdet är ett bra träd som det självt bär god frukt. Oberoende av vad vi säger till det. Den som bekänner Jesus måste vara bekant med honom. Och honom känner Jesus, som han säger i Johannes 10. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Här har vi en helt avgörande sak. Jag känner dem. Det här ordet känna är samma som vi hör i bekänna. Den som känner Jesus bekänner honom. Den som är känd av Jesus ska han bekänna inför sin far. Det här att Jesus säger jag känner dem, det avser någonting mycket mer än att han vet något om dem. Vi känner många människor som vi inte känner i den meningen. Vi känner ju kanske president Halonen. När vi ser en bild så vet vi det här är president Halonen. Men känner vi henne verkligen? Vi vet något om henne, men det är en annan sak att känna. Och när Jesus säger han känner dem, sina får, så är det mycket mer än att han vet något om dem. För han vet ju någonting om alla människor. Han ser in i alla människors hjärtan och vet precis hurdana vi är. Men han känner inte alla människor. Alltså han känner dem inte som sina egna. De som står på hans högra sida, dem känner han som sina egna. Och dem välkomnar han in i sitt rike, som är tillrätt av fadern, före världens begynnelse. Men de som står på hans vänstra sida känns han inte vid. Han känner dem inte. Och det ska han säga också, vilket gör dem förvånade. För de har ju sagt: herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och allt det andra. Men de hade inte blivit kända av Jesus. Han förnekade. De har kanske fruktat honom som en sträng herre, men de har inte velat veta av honom som sin frälsare. Och nu hänger det här ihop med de gärningar som han nämner. De har gjort sitt tron. Ja, i själva verket är det Jesu goda gärningar som har tillräknats dem. Medan deras egna synder och tillkortakommanden är sänkta i havets djup. De är borttagna i Jesu blod på korset. Dessa svaga människor som alltid upplevde sig misslyckade när de såg på sig själva. De har i själva verket utfört en trogen tjänst, därför att de levde av nåd. De tjänade sin herre och inte sig själva. Och de ville inte ära sitt eget namn, utan sin herres namn. Därför ska de få något långt större och dyrbarare än de talenter som de har utrustats med på jorden. De ska gå in i sin herres glädje i himlen. Men den usle tjänaren som kommer och visar fram sin nedgrävda talang, han blir bortvisad till den hemska tillvaron utan Gud och utan hopp. Och därför är det som det heter i sången: den som har sonen, han har livet. Han har något av verkligt värde, han ska få mångdubbelt igen. Men den som inte har sonen, han har inte heller livet. Och det liv som han trodde sig äga, det ska tas ifrån honom. Därför ska vi, så länge vi lever i nådens tid, ha blicken mot det himmelska. Och här, i det jordiska, vara trogna tjänare. Vi ska ta vara på våra talanger och ställa dem i Guds tjänst. Vi ska göra det i det lilla, i våra jordiska vardagssysslor, där vi får tjäna Herren och inte människor. Vi ska göra det genom att låta hela vårt liv vara en gudstjänst, en tacksägelse till Herren som har anförtrott oss våra liv med allt vad vi äger, för att tacka och tjäna honom och vara honom lydiga i allt. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.